Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet 24, om presidentvalet i USA i år 2024. I det här specialavsnittet ska vi träffa Oscar Örn, statsvetare och författare som har skrivit om president Joe Biden och nu senast efter en resa till USA skrivit om Kamala Harris första tid som presidentkandidat. Välkommen med Oscar Örn.
Tack så mycket.
Och vem är du?
Jag arbetar som till vardags som politisk tjänsteman i Stockholms stadshus för Liberalerna. Men så har jag då detta stora intresse för amerikansk politik och har precis publicerat då min andra bok i ämnet. Och var även under studierna då i statsvetenskap att jag höll på mycket med amerikansk politik och amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.
Vad var ämnet då då?
Jag har skrivit om valbarheten för amerikanska presidenter där jag går igenom de kriterier som normalt sett har etablerats som gängse norm så att säga. Men de normerna har på senare tid utmanats rejält både av att Reagan var så pass gammal som han var, Obama, första afroamerikanen. Mm. Och nu får vi se nu om några veckor också om vi får den första kvinnliga presidenten.
Mm, just det. Men hur var det för dig att intresset för USA och det, vad kom det ur att du blev intresserad av det?
Det var nog mycket för de här presidenterna, alltså att de var så intressanta för mig som gestalter på något vis. Och sen också att jag då har rest mycket i USA och fått många kontakter där som engagerat sig i politiken.
Mm, just det.
Mitt intresse väcktes liksom under en väldigt intressant period i den amerikanska politiken när det var allt det här med war on terror och,
just det.
Och sen så småningom kommer ju då Barack Obama in med löftet om att avsluta kriget i Irak, så det var en väldigt intressant period.
Mm, just det. Men du har då liksom bevakat tre val framförallt, är det så?
Ja, det stämmer. Och sen har jag då varit i USA också under sommaren och följt mycket kampanjen. Och det är det som min nya bok handlar om då.
Jaha.
Och så ska jag åka dit nu i nästa vecka för att vara i USA över valet. Så att det blir då 08, 12, 16 och 24
just
som
det.
Har varit där över valet. Men 2020 var det ju pandemi.
Ja, just det. Men du bevakar på avstånd. Vad hade du för förväntningar på det här året?
Mina förväntningar var mycket att det skulle bli ungefär de ämnena som vi nu pratar om, kan man säga. Mm. Alltså att man från det ena hållet betonar mycket bevarandet av den amerikanska demokratin och rättigheter vad gäller abort.
Mm.
Och att man från det andra hållet attackerar motståndaren vad gäller ekonomi och den södra gränsen, så att säga, att man inte släpper in illegala flyktingar.
Mm.
Det har ju fortsatt och sen kanske vi kommer in på det lite senare, hur pass väl ändå Trump lyckas koppla Kamala Harris till den politiken och hur väl hon lyckas bygga någonting annat än det hennes företrädare skulle gå till val på.
Mm.
Men beroende på hur bra de lyckas så blir det väl ett utslag av hur stor skillnad det blir mot vad jag hade förväntat mig att det skulle bli.
Mm, okej. Men du sa det att du var intresserad från början av presidenterna och så. Och då har du alltså skrivit en bok om den sittande, nämligen Biden.
Det stämmer, den kom ut för 4 år sedan och bakgrunden var den att jag hade träffat honom vid ett par tillfällen.
Jaha, okej.
Och då var det första gången när han var vicepresident och det var upptakten på republikanernas primärval inför presidentvalet 2012.
Mm.
Och det som är intressant då i backspegeln är att Joe Biden pratade redan då om att det här republikanska partiet är inte din farfars gamla hederliga parti med Ike Eisenhower, utan det här är någonting helt annat. Och det kan man väl säga att radikaliseringen på högerkanten av republikanerna, det hade börjat redan då med kandidater som Michelle Bachmann till exempel.
Men det här med att du skrev om Biden, hade du börjat med det då innan han blev president, så att det kom i princip när han blev det då? Eller?
Jag började skriva den boken när han vann primärvalet våren 2020 i South Carolina. För då förstod jag att han kommer att bli demokraternas kandidat, och jag bedömde också att det fanns en stor chans att han skulle lyckas bli president.
Mm.
Och då tänkte jag att det behövs en bok på svenska om Joe Biden, ungefär på samma sätt som Erik Åsard hade skrivit om Hillary Clinton och Hans Bergström hade skrivit om John McCain.
Mm,
alltså inför valet behöver man någonting, för det fanns så mycket kring Trump då.
Mm, det är klart.
Och det jag ville förklara i den här boken var dels då mina möten med Joe Biden, men också en biografisk båge.
Mm.
Samt en analys av varför förlorade Hillary Clinton 2016 och varför skulle Joe Biden vinna valet 2020, och det gjorde han ju också.
Mm. Men du hade då en bild av Biden och kände du honom, eller åtminstone har träffat honom före han blev president. Vad hade du för intryck av honom som ledare och så innan dess?
Ja, jag ska inte alls låta på skillnad att jag känner honom, men jag hade träffat honom, och mina intryck var de som också kom fram mycket i medierna.
Mm.
Alltså en så att säga solid mittendemokrat, robust förankrad i politikens mittcentra, men som har den här folkliga utstrålningen, och som många av facken är han ju väldigt populär hos. Han har en slags vardaglighet som han också har vårdat. Länge åkte han ju pendeltåg från Pennsylvania till Washington DC varje dag när han skulle arbeta.
Mm.
Han är en person som har gått igenom många svåra sorger i livet. Han har ju haft en fru och dotter som dog i en trafikolycka, och senare en son som avled. Men det jag också ska lägga till den här bilden var ju att jag redan 2011 tyckte att det är en person som börjar åldras.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Han var påtaglig, ska jag säga, trött efter det här talet, och vi fick ställa upp för någon bild. Och jag minns att det kändes som han högg tag i min arm för att liksom orka hålla sig upp.
Okej, okay, jaha.
Och 2016 då, när det tog slut för honom som vicepresident, så avrådde ju Obama honom från att ställa upp. Och det var väl till slut så att Chuck Schumer och Nancy Pelosi också hade bestämt sig för att det var Hillary Clinton som var den kandidat som hade bäst chanser. Jag tror att i efterhand att det var ett misstag trots Bidens höga ålder.
Ja, det hade varit bättre om han kom in då än 4 år senare då. Ja. Men han, det här att han har varit så enormt länge i politiken, alltså i hela sin karriär, ändå varit kvar där sedan 70-talets början. Hur tror du det påverkar dels den ledare han är och dels den president han sen blev?
Det har en stor påverkan. Han visste ju inte ens om han skulle ha förmåga att kunna bli vald, därför att det stipulerades ju så att man måste vara 30 år för att ta plats i senaten. Och han var ju 29 bara när han blev vald. Men han räknade ju på det att, jo, men när jag blir insvuren, så då kommer jag ju vara 30.
Mm, just det.
Att han kunde göra en sån raketkarriär, det byggs ju mycket på att han kommer från en sån liten stad då, Wilmington i Delaware.
Ja, just det.
Och hade väl inte jättestor konkurrens därifrån republikanen. Men det som jag tror har gjort att han hittat den här mittenpositionen mycket, det handlar ju dels om att mycket av hans släktingar och så var just republikaner.
Okej. Okay.
Det är en delstat, Delaware, som är väldigt attraktiv för företag att vara i. Och sen var ju hans stora politiska förebild var ju JFK, som också var en mitten- eller högerorienterad demokrat som trodde på sänkta skatter och så.
Mm.
Så Biden har ju först på riktigt sena år, tycker jag, antagit mer karaktären av en vänsterpolitiker.
Mm, just det, okej. Men vad skulle du säga, du sa det lite förut också, men vad är hans företräden? Vilka styrkor ser du när du har jobbat med den här boken och skrivit om honom och dessutom mött honom? Vad är hans starkaste sidor?
Ja, jag kan börja med hans starka sidor som kampanjare, och anledningen att han vann över Donald Trump för 4 år sedan, det var ju dels just, tror jag, att man uppfattade honom som en figur, så att säga, robust förankrad i mitten och som hade stort erfarenhet av arbetet i senaten.
Mm.
Vilket gjort att han har kunnat hitta de här överenskommelserna över partigränserna. Sen är han också en person som i det läget, ska vi komma ihåg, under den här pandemin för 4 år sedan, Donald Trump inte hade. Och det är en stor förmåga till allvar. Mm. Och till att prata till nationen på ett sätt som behövdes i den svåra tid som pandemin var.
Mm.
Som politiker är det naturligtvis den här stora erfarenheten av förhandlingar och överläggningar med republikaner och hans stora erfarenhet av utrikespolitik.
Mm.
Han satt ju i utrikesutskottet under många år och han säger ju fortfarande att ja, det finns ingen som känner så många världsledare som jag, till exempel.
Nej, just det, okej. Okay. Men det här med att han då skulle tacka för sig och sluta nu i somras, det satt hårt in och ja, på ett sätt kanske inte det är konstigt, men ändå, hur ska man se på det? Hade han lite grann blivit lite förvirrad av makten också, att han ville vara kvar? Eller har du tänkt på det någonting?
Jag tror absolut att det spelar in, även när han, så att säga, kanske försöker intala sig att det är för nationens bästa och för partiets bästa som han håller sig kvar, så är det klart att det finns ett mått av egoism också bara i själva tanken att han skulle vara den bästa kandidaten, därför att många pratar ju då om att Kamala Harris hade gjort en så dålig kampanj 4 år tidigare, men även Biden gjorde ju dåliga kampanjer både 1988 och 2008.
Ja, just det.
Men jag tror också att just det faktum att det ser väldigt sannolikt ut att demokraterna förlorar senaten i höst, och Biden vet att han är en person med erfarenhet från senaten och någon som kan göra uppgörelser med republikanerna, så tror jag att han verkligen var övertygad om att han var den som kunde få mest gjort som president.
Ja, just det.
En annan sak är att jag tror att det spelade in det här att han blev övertalad av att inte ställa upp 2016 och Hillary Clinton sen förlorade. Så han måste ju länge ha tänkt själv, är det samma situation nu?
Vad tror du? Alla pratar om att, särskilt i USA när jag lyssnar på poddar där, att han är borta. Han skickar in sin fru istället och det är som att han är riktigt dement. Alltså ungefär när de beskriver det då, de här olika pratarna där. Men hur illa är det egentligen? Det kanske lite överdrivet att han klarar nog sin uppgift. Eller hur ser du på det?
Ja, jag tror att han klarar sin uppgift. Men jag tycker det är tydligt att han har åldrats och att det mycket är en formfråga, dagsform.
Mm.
Vissa, som för alla som har nått den åldern, vissa dagar är man pigg och andra dagar är man mindre pigg. Han kan ju göra ett starkt tal som han gjorde vid State of the Union i våras.
Mm.
Men hans lägsta nivå är också väldigt låg. Alltså den här debatten i somras,
ja,
var ju
just det. Mm.
Förödande. Och där tyckte jag också att han visade prov på viss egoism, så att säga, när det kom fram hur han i samtal med de här kongressledamöterna i Washington DC som började ifrågasätta om han borde hoppa av, så sa han att ja, men det handlar mycket om att det är ni som ska vara ute och sälja in hur bra vi har gjort det här under 3,5 år. Man tänkte, men det är ju omöjligt med en ledare som presterar så dåligt i en debatt, och det var ju omöjligt att få konversationen att handla om någonting annat än hans höga ålder.
Mm.
Dessutom har ju tidningen rapporterat, bland annat Wall Street Journal har ju rapporterat om att han redan för 3 år sedan skulle försöka förklara politiken för sina demokratiska kollegor i representanthuset, och Nancy Pelosi fick ta över det mötet därför att det var så otroligt svårt att förstå vad det var han sa och menade.
Ja, ah, okej. Okay. Mycket sånt, ja. Okay. Jag vet inte om det är någon slags artighet eller så, men Harris och de andra, de säger oj, det här var den bästa presidenten som någonsin har varit, säger de ju hela tiden i USA om allting. Men liksom det väl betonas väldigt mycket att Bidens tid som president var väldigt, väldigt framgångsrik och bra och så här, bland de som finns i hemma lägret. Är det ett uttryck för att vara artig och försöka skapa någonting mjukt att landa på, eller tror du att det ligger någonting i det? Har han varit en så stark president som de säger?
Ja, det är ju så tycker jag att det är too early to tell på något sätt. Hur ska det bli nu med ekonomin om inflationen är på väg att försvinna till exempel? För att det är ju uppenbart att hans väldigt stora covid-paket på 1,8 tusen miljarder dollar bidrog till att spä på inflationen.
Mm.
Men det är ju också så att många demokrater tycker ju då att till exempel det paketet var ju dubbelt så stort mot Obamas stimulanspaket under finanskrisen. Child care tax credit bidrar till att barnfattigdomen halverades i USA. Så många uppfattar nog att han har så att säga fått mycket mer gjort på de här 3,5, snart 4 åren än vad till exempel Obama fick på 8 år.
Mm.
Och man tycker också att han har åstadkommit saker vad gäller infrastrukturpaket, starkare vapenlagar, stödet till Ukraina och så vidare. Så jag skulle ändå säga att den är genuin, den känslan, men där i ligger väl också hos andra människor samma besvikelse att han drev politiken för långt åt vänster.
Ja, just det, okej. Okay. Och det blir kanske inte någon mindre så om Harris skulle komma in, kan man tänka sig. Men du har en ny bok då i år som du nämnde där nyss. Berätta lite kort om den.
Den boken heter då Not Going Back, dagarna när Kamala Harris tar plats på scenen.
Bra titel. Mm.
Bakgrunden till att jag skulle skriva den här boken var att jag reste till USA i somras och deltog på en rad möten med demokrater i Chicago och i Wisconsin.
Mm.
Delstatsgränsen mellan Illinois och Wisconsin ligger bara en halvtimme norr om Chicago ungefär. Och jag deltog också på Republikanernas konvent i Milwaukee.
Aha, okej.
Men tanken var egentligen att jag ville utforska det höga stöd som Donald Trump uppmätt i mätningar vad gäller minoriteter, alltså både afroamerikaner och latinos. Och den frågan fick jag också utforska en del och intervjua människor om och så. Men jag trodde nog att den frågan skulle lägga sig lite i och med att kandidaten på demokraternas sida istället blev Harris istället för Biden.
Mm.
Men det visar sig ju att den fortfarande lever, den frågan, och att demokraterna har väldigt svårt att uppbåda entusiasm, framförallt bland afroamerikanska män. Och det här kan vara en utslagsgivande faktor i delstaten Pennsylvania. Men hur det nu var med det, så blev ju det stora temat med min bok istället just de här dagarna när man spekulerar i att Biden ska hoppa av, och han hoppar inte av. Istället blir det ett mordförsök på Trump, och Trump framstår nästan som oövervinnerlig samtidigt som Biden ser ut att helt rasa ihop både mentalt och fysiskt.
Mm.
Men sen då den här totala vändningen när Kamala Harris tar plats på scen och uppbådar ju en enorm entusiasm hos demokraterna. Som vi får se om den medvinden räcker hela vägen eller om den börjar tona ut nu. Men det är temat för boken.
Men hur var det att uppleva allt det här som du har skrivit om? Vad tänker du om det idag?
Det är ju ändå, oavsett utgång i höst, så är ju det veckor som Det var en statsvetare, Bob Shrum, på ett universitet i Kalifornien som sa: "There are decades where nothing happened, and then there are days when decades happen."
Ja, bra.
Och jag tror verkligen att det var någonting som hände, därför att oavsett om Kamala Harris vinner eller inte presidentvalet, så kan det ändå vara så att hon är tillräckligt stark, att hon har fått upp siffrorna så att demokraterna kan ta över majoriteten i representanthuset.
Ja, okej. Okay. Just det. Mm.
De siffror som visades slutet då, som väl till slut Joe Biden fick ta del av också och insåg att det håller längre, det var ju att demokraterna började tappa distrikt också i väldigt liberala delstater som Kalifornien och New York till exempel. Det hade kunnat bli... Hela kartan såg helt republikanskt röd ut.
Ja, just det. Ja. Men vad skulle hända om Trump vinner? Nu just känns det ju lite som tendensen är ditåt som president. Men man vet ju aldrig vad som kan hända sista veckorna. Men ändå, hur ser du en värld där Trump blir president igen?
Det är en väldigt intressant fråga. Om man börjar med hur ser USA ut, så kan man ju tänka sig med en majoritet för demokraterna i kongressen, så får han ju kanske inte jättemycket politik utförd. Många har oroat sig också för abortpolitiken. Men givet att Trump vet vilken valvinnarfråga det är för demokraterna och vilket nederlag republikanerna fick valet 2022, mellanårsvalet, när de trodde att det skulle komma en röd våg, så föreställer jag mig att inför ett mellanårsval om 2 år så kommer Trump att ligga lågt i den frågan.
Mm.
Det är ju många som säger det. Systemen, institutionerna kommer att hålla för den bångstyrige president.
Mm.
Men han kommer med sin person och sina ageranden och sitt utmanande av, så att säga, demokratiska normer, så kommer han ju att testa institutionernas hållbarhet och fasthet. Så det, jag kan inte tänka mig något annat än det, givet hur han, så att säga, uppträder.
Mm.
Och sen är frågan då för världen vad hans utrikespolitik kommer utmynna i. Det stora temat för hans utrikespolitik, förutom handelspolitiken, där vi ju vet att han tror av en outgrundlig anledning, säger jag då, som tycker här nu att det inte är någon bra idé att ha stora tullar på importer till USA, så är ju det andra temat utrikespolitiskt, åtminstone från vad vi såg hans första mandatperiod, är att han sätter igång kriser som han sen ska lösa. Alltså han uttalar sig mycket drastiskt eller förnedrande om någon världsledare, och sen ska han istället då ge lite kärlek och de ska lösa en diplomatisk kris tillsammans. Och det där får vi väl se om det, vad det blir då. Men risken är ju naturligtvis att han signerar ett avtal med Ryssland när Ryssland är i ett läge kanske där de börjar göra framgångar i Ukraina. Och det skulle ju vara ett väldigt nederlag för hela världen och Europa.
Mm. Ja, oroligt, men intressant om det finns en balans i politiken hemma vid i alla fall, blir det intressant. Men vad säger du om Harris då avslutningsvis, som är lite huvudtema i din sena nya bok då, och en del påstår ju, bland annat Klaus, min vän då i podcasten, att hon var ju inte en kandidat som blev framröstad på rätt sätt, så att säga, utan hon fanns ju där, hon kom in, hon är kanske inte den starkaste kandidaten, tycker han, kanske andra också tycker. Vad tror du själv om hon blir president, kommer hon att klara uppgiften?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Jag kan ju hålla med.
Okej.
Okay. Jag kan ju verkligen hålla med om att det finns andra stjärnor i demokraterna både till exempel transportminister Pete Buttigieg är en bättre kommunikatör och kan förklara politiken på ett bättre sätt än Kamala Harris kan. Och det finns ett gäng stjärnor bland guvernörerna då, både Gretchen Whitmer i Michigan och Josh Shapiro i Pennsylvania. Men givet att Harris med omdöme och klokhet väljer bra medarbetare, och jag antar att hon kommer att ärva många av Biden-administrationens tjänstemän, så tror jag absolut att hon skulle kunna göra ett bra jobb som president, även om hennes renommé som vicepresident har ju varit mycket att hon hamnat i skymundan, inte alls fått en så aktiv roll som Joe Biden själv hade som vicepresident till exempel.
Men har hon en fördel av att ha varit vicepresident, att det är lite olja på maskineriet?
Det tror jag absolut, och samtidigt tror jag att det är hennes svaghet nu som kandidat. Det var det jag var inne på i början, att Trump valde en vicepresidentkandidat, J.D. Vance, som hade mycket bagage vad gäller olämpliga och kontroversiella utlåtanden. Det gjorde att Trump fick stiga tillbaka och säga, ja, jag håller inte nödvändigtvis med Vance i den och den frågan. Men vem som är vicepresidentkandidat, ja, det brukar inte spela så stor roll för väljarna. Och när han då gjorde det, så föreställer jag mig att här blir det ju ett utrymme för Kamala Harris att också få oket från Bidens resultat att försvinna från hennes axlar. Men istället har hon misslyckats, tycker jag, med att formulera någonting annat än Bidens program. Och hon kunde bland annat inte svara på vad hon skulle ha gjort annorlunda under de här åren. Så att hennes erfarenhet är ju både en styrka, men den blir ju en belastning om hon kopplas samman för mycket med Joe Bidens politik. Där ju många uppfattar att han har bidragit starkt till inflationen och till det stora inflödet av illegala migranter.
Ja, jag undrar om det, återigen det där att prata väl om Biden, är det personliga, nämligen hennes boss, alltså att hon kan inte dissa sin boss, det skulle bli fel, är det så enkelt? Varför hon inte kan säga något om att hon vill göra något annat? Det sitter långt inne där, tycker jag.
Ja, det är någonting som ligger kvar, tycker jag, som är att man ändå, trots att man fick ett sånt uppsving i somras, så tycker jag att demokraterna är lite defensiva. Alltså, som exempel nu så har ju då Elon Musks Superpack, de kör ju dubbla reklamannonser där de dels riktar sig till en muslimsk publik där de säger Kamala Harris står bakom Israel. Och sen riktar de sig till en judisk publik där de säger Kamala Harris står bakom Palestina. Men i ett sånt läge hade man ju kunnat försöka säga att ja, hon står bakom båda två och hon är för en tvåstatslösning som båda ska kunna finnas i eller så. Men det är ju så många frågor just nu där det är verkligt oroligt i världen och där det känns som att man har trott att hon kan bara springa iväg ifrån politiken och det ska mer handla om vibe och mer kunna prata bara om att motståndarsidan är weird och allt det här.
Ja, just det, precis. Inte substans på det viset. Men Oskar, spännande. Berätta din bok, var hittar vi den? Så vi kan beställa den om vi vill.
Ja, den finns ännu inte, men jag har arbetat på att i slutet av veckan så ska den finnas tillgänglig som e-bok både på Adlibris och Bokus.
Ja, vad spännande, ska vi se. Vad är det för dig som driver dig med det här? Vad är det som är spännande och roligt med hela det här?
Ja, amerikansk politik är ju oerhört spännande. Det kommer man inte ifrån, och även när det började se tråkigt ut. Samma dag som Biden hoppade av racet i somras läste jag en ledare eller en krönika i Financial Times av den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev. Och han sa att ja, vi brukade titta på USA för att det var så spännande allting, men nu har det blivit så tråkigt med de här två gubbarna. Och redan samma dag så motbevisade den amerikanska politiken Krastev och visade att nästan vad som helst kan hända i en amerikansk presidentvalskampanj.
Ja, precis. Action. Ja, vad spännande. Lycka till, Oskar. Tack för att du var med. Det var jättevärdefullt för oss och våra lyssnare. Och lycka till inför din resa.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Tack för att du har lyssnat på Om valet 24, podcasten om USAs presidentval. Oscar Öhrns böcker, Personliga tragedier och politiska framgångar, en bok om Joe Biden och Not Going Back, dagarna när Kamala Harris tar plats på scenen, finns tillgängliga på nätet. Om du vill lyssna på våra andra avsnitt hittar du länkar till dem på totalmedia.com. Totalmedia med TH, totalmedia.com.